De fanns i finare familjer i Västergötland och sen i Värmland. Och det var ungdomar som växte upp i de här miljöerna som tog traditionen med sig då det var dags att resa till Lund och Uppsala för att studera. Och där lustade de för sina lärare och studiekamrater. Och kamraterna, de tog den här för de nya traditionen med sig hem till sina landsdelar och började lussa där. Och lärare från Västergötland som fick anställning i de nyöppnade internatskolorna och jordbruksskolorna, folkhögskolorna. De lussade för sina elever där. Och de eleverna, de reste hem till sina landsdelar och började lussa där. På det sättet blev det för varje år allt fler lucior i större delar av Sveriges land. Och sången då, den har väl funnits så länge någon av oss kan komma ihåg. Och det är precis vad den har. Den har funnits så länge någon av oss kan komma ihåg, det vill säga i mannaminne.
Men den kommer härifrån, från Neapel. Och här hette den från början Barcarola Napoletana. Och den skrevs av en man som hette Teodoro Cottrau i mitten på 1800-talet ungefär. Och i den italienska ursprungstexten, där är det ingen som går på tunga fjet i midvintermörker precis. Sången är en längtansfull hyllning till Neapel och i synnerhet i stadsdelen Santa Lucia där Neapels fiskarbefolkning bodde. Och i den texten som först kom ut så är det en fiskare som är på väg hem på kvällen när solen har gått ner. Och han är på väg hem till den här hamnen, fiskebåtshamnen i Neapel. Och han utbrister väldigt poetisk text som låter ungefär så här att silverstjärnan glittrar på havet, vågen är stilla, vinden är gynnsam. Kom till min snabba lilla båt Santa Lucia. Ja, den blev väldigt populär. Och då precis vid den tiden kom en, för den tiden, mycket känd svensk hit till Neapel. Nämligen skalden till Gluntarna, studentsångaren, statsrådet, landshövdingen med mera Gunnar Wennerberg. Och han förstod vad det här kunde bli. Sången är inte bara levande i Neapel. Den sjungs ju över hela Italien. Gunnar Wennerberg, som ju faktiskt sysslat en hel del med musik, han insåg att den här melodin kunde man ju använda i det svenska Lucia-firandet. Så han tog den med sig till Sverige och han tog den hit till Nordens Venedig. Och ganska snart så fanns det flera svenska versioner. En skrevs av Sigrid Elmblad och där sjunger man om Santa Lucia ljusklara hegring. Och en annan mera spridd version skrevs av en lärare Arvid Rosén. Och det är där vi sjunger om Natten går tunga fjet. Hans version, den kom in i folkskolans sångbok redan 1928. Men ännu i början på 1920-talet så hade de allra flesta vanliga svenskar i vårt avlånga land aldrig sett en riktig Lucia med ljus i håret. Det var ju bara på västkusten, i Västergötland och i Uppsala och Lund. Majoriteten av befolkningen hade aldrig sett. Däremot hade de nästan alla ätit lussebete. Och oerhört många hade hört vrål och skrål och sång och stoj på Lucianatten. För det var ju en gammal tradition hos oss. Det har vi ju sett, om inte sedan Hedenhös, så i alla fall sedan medeltiden. Men snart skulle hela folket civiliseras. Och det var faktiskt en tidning som gjorde det möjligt. Det var Stockholms Dagblad som 1928 utlyste en omröstning bland sina läsare. Och det blev samtidigt Sveriges första skönhetstävling faktiskt. Vem blir Stockholms Lucia? Och så här såg hon ut. Sveriges allra första offentliga Lucia, Solveig Hedengran. Och hon kröntes, som många lucior efter henne, här i Stockholms stadshus. Stockholms allra första lucia, hon kom faktiskt ridande genom stadens gator, eskorterad av polis och stjärngossar. Hon red hit till Skansen. På Skansen har man haft egna lucior ända sedan sekelskiftet faktiskt. Och numera, nu kröns hela Sveriges lucia på Skansen, på Solidens scenen. Den här tävlingen som Stockholms Dagblad hade 1928, det blev ju en enorm succé. Och idén togs upp av lokaltidningar över hela landet och också borta i Finland, i de svensktalande städerna, där har man också lucia. Och man gjorde då, som man gör fortfarande på de flesta håll, årets lucia-kandidater hängdes ut, deras porträtt så där i lokaltidningens fönster och på andra ställen. Och för att en lucia-kandidat skulle verka riktigt trovärdig så måste hon framställa sig som stor barnvännen, vän av gamla och sjuka. Hon ska vara huslig och praktisk och sådär. Och sen anordnades det lucia-insamlingar längs Storgatan och på Stora torget. Och när den stora dagen äntligen var inne, då var hela kommunstyrelsen närvarande och stadens lucia korades. Så det är alltså först egentligen på 1930-talet som alla människor i Sveriges land hade chansen att se en riktig lucia med ljus i håret. Och det är nu hon dyker upp, inte bara i hemmen, utan också i skolor, på arbetsplatser och i föreningslivet. Och idag så deltar ju varje svensk, kan man säga, i någon form av luciafirande. Och numera så dyker ju lucior upp i det mest oväntade sammanhang. Och det är inte alltid en som kommer skridande. Så det är först i vår egen tid, mer än 1600 år efter Lucias död, som man firar Lucia i alla landskap i vårt land. Fast man gör ju inte likadant överallt. Så historien om Lucia och om natten som går tunga fjet runt gård och stuga är ju egentligen ganska fantastiskt. Och själva Lucia-firandet visar ju hur traditioner och seder och bruk, hur de har uppstått och hur de kan fortleva genom århundradena om de förnyas och förändras och anpassas och ges en form som passar varje ny tid. Och i Lucia-tåget så ser ni ju egentligen hela Sveriges historia. Där kommer ju hedendomen och kristendomen, medeltiden och nutiden, allt på en gång. Och det enda riktigt ursvenska i Lucia-tåget, det är ju egentligen bara midvintermörkret och skräcken för troll och fanstyg i detta mörker. Och sen lusten att äta och dricka rejält som ett bot mot mörkret. Allt det andra i Lucia-tåget och allt som hände under Lucia-natten,
Det har ju kommit till oss utifrån, det har vi ju sett. Det kom under olika perioder, det stöptes om och det blandades in i vad vi kan kalla den svenska mixen. Precis som Oden och Thor en gång kom utifrån så kom ju också kristendomen. Först katolicismen och sen Martin Luthers lära och de stora politiska idéerna och de nya religionerna, New Age. Allting har kommit till oss utifrån. Och på det sättet är ju Lucia, om man så får säga, ett lysande exempel på historien om Sverige. Om att allt som är typiskt svenskt är ju summan, blandningen av vad alla människor under hundratals år som bott i vårt land, allt vad de har gjort och tänkt och skapat och åstadkommit och traditionerna har format. Och våra svenska traditioner, de är ju unikt svenska bara därför att bara vi har ju just vår blandning av inhemskt och utländskt i just de här proportionerna. Och den här blandningen, den här svenska mixen, den pågår ju hela tiden. Precis som den pågått under varje sekel så pågår den just nu i detta ögonblick. För att just nu kommer ju nya människor till Sverige. Nya namn, nya maträtter, nya tankar och åsikter, sånger och melodier. Och allt detta blandas in i den svenska mixen. Det är det som gör Santa Lucia idag, trots hennes utländska namn och exotiska bakgrund, till en unik svensk tradition. Hon är levande svensk historia. Nu hör det svingar i alla tysta rum, sysommar.